hörni, för min första teori kring det här med soppan var eller teori ett var att du hade helt enkelt beställt åt oss och satsat på att jag kanske kunde äta det här. Teori två var att den som kom och serverade oss den här soppan helt enkelt hade tagit fel på bord. Det är ju en fullständigt möjlig teori. Då var det dags för lunch med Montelius igen. Och den här gången så är Martina och jag på restaurang Hantverket på Sturegatan på Östermalm i Stockholm. Först så måste vi fundera lite grann på den oannonserade morotssoppan som har dykt upp på tallrikarna framför oss. Och sen så kommer vi bara prata om Torsten Flink. Jag heter Gunilla Brodrej. Nu käkar vi. That you loved, not hated, but loved me
true. Not false, but true. Känner ni?
Det var väldigt, väldigt god soppa.
Ja, vi fortfarande bara kliar oss i huvudet över detta.
Jag tror bara att någon läste bången fel så den kom till fel bord.
Jaha, det var så.
Ja, vi tänkte, det var bången som kom fel.
Ja,
men nu vart vi ju vi liksom. Alltså jag vet inte hur hungrig du vill äta mera.
Jag behöver inte äta så mycket mer.
Vad vi fick men... nu var typ soppan som en förrätt, va?
Ja, precis. En halv soppa.
En halv soppa fick vi. Oj, vad ska vi göra då? Men ska du och jag dela på en gnocchi?
Ja.
Eller är du
går det bra?
Proppmätt?
Nej.
Nej. Kan vi få göra det?
Underbart. Så vet du två halva saker.
Ja. Ja.
Det är fantastiskt.
Tack, tack.
Tack snälla.
Torsten Flink diskas från årets upplaga av Melodifestivalen. Detta efter att det framkommit att han står åtalad för olaga hot och skadegörelse. Torsten Flink, han skulle ha tävlat i den andra deltävlingen i Göteborg nästa lördag med bidraget Miraklernas tid som är skriven av schlagerveteranen Thomas Gesson. Men nu skriver SVT i ett pressmeddelande att det kommit till deras kännedom att Torsten Flink är åtalad för olaga hot och skadegörelse och att man därför tagit beslutet att han inte kan delta i Melodifestivalen 2020. Torsten Flink är alltså diskad från Melodifestivalen i år.
För det första, vems är det yttersta ansvaret för vem som ska diskas och inte från Melo? Är det Christer?
Bestämmer.
Eller vad fan är det? Eller det måste väl vara en
grupp? Det är oklart. Alltid när det kommer till såna här beslut så upptäcker man att det finns...
Det finns ingen som man riktigt kan tala med.
Nej, det finns inte. Utan det finns sju olika mellanchefer som bollar det där mellan sig. Som
det är några som heter ledningen.
Ja.
Christer vill väldigt gärna vara med på bild när det är kalas. Ja. Och när till exempel Sverige kanske har vunnit Eurovision och sånt där.
Ja, och när man presenterar sin härliga bukett.
Då står Christer där finklädd till tänderna. Ja. Då har han strukit sina kalsonger. Ja. Då är han liksom på topphumör. Ja. Sen är det någon som busar. Ja. Sen är det någon som svär i trafiken. Christer, hoho! Då har han gömt sig under en fjäderboa. Då ligger han där och vägrar komma fram.
Alltså, vad var det som hände? Vad är det som har hänt? Torsten Flink är alltså, har alltså blivit arg på någon och drämt i någon knytnäve på en motorhuva och sagt några okvädingsord.
Han har varit extremt oartig. Plus gjort en buckla då på den han var oartig mots bil. Och då har den polisanmält honom och så är det tydligen till skillnad från liksom de flesta våldtäktsfall i Sverige gått till åtal. Så Torsten är åtalad för skadegörelse och olaga hot. Och då är det tydligen några andra i Mello som är dömda för typ bedrägeri och narkotikabrott så här. Men de har redan avtjänat sina straff och då är allt bra.
Ja.
Alltså jag tror inte att man får vara seriemördare. Alltså jag tror inte att liksom... Nej, men om en svensk seriemördare skulle sadla om... Nej, nej.
Men man men får... lite ringa brott.
Det kanske. Får man ha begått. Ja. Bara det är klart liksom. Ja. Oj, oj,
oj.
Ska man...
Nu kommer det här... va? Ska vi ta en bild? Oj, va, men vad är det här som ser ut som bajskorvar som är...
Är det själva nyrocken? Det ser ut som bajskorvar med mögel på. Nej, jag ska...
Jag måste gå på det. Jag tror att det är mörkbrun blomkål ser det ut som.
Vad gott, men det är ju jättegott.
Nej, det är broccoli ju.
Det är broccoli. Hej, broccolin.
Men broccoli är ju bland det bästa, alltså nyttigaste som finns.
Jättemycket ost på det här.
Ja, som någon
plats för besvikelse.
Men det är ju mot dina principer också.
Det är verkligen mot mina principer.
Ost är ju vidrigt.
Martina, du får ta merparten av det här helt enkelt. Men det är bra att vi har beställt,
men det är jättegoda
in någonting frö själva, så att vi liksom så att kan vi gnälla inte över någonting också.
Så det gör väl ingen grej att vi står oss fria och gnälla.
Ja, för vi vill ju inte gnälla på morotssoppan som dessutom var väldigt god.
Ja, det var det. Nej, men alltså, vad var vi?
Men Torsten, nej, men i och med att det är en pågående rättsprocess.
Ja, men du...
Så får han inte vara med nu då.
Du skrev ju jättebra om det här på Expressen Kultur häromdagen.
Tack Gunny.
Ja, det gjorde du.
Men jag blir ju sur alltså. Vi kan ju läsa det, men det var, det
vad
var
tyckte
ju...
du var värst med det här egentligen?
Det, men det värsta är ju hyckleriet. Därför att varför får Torsten vara med i Melodifestivalen? Varför får han det? Han är ju en liksom jättebra artist och han kan sjunga och allt det här, men det delar han med väldigt, väldigt många andra människor. Det som särskiljer honom är att det är spännande med Torsten. Folk vet att han så att säga har haft sin handel och vandel. Det vet de, och att det kommer säkert vara någon form av liksom hallabaloo. Man hade bara inte hoppats på just det här. Nej. Sortens juridiskt hallabaloo. Men de hade inte haft något emot om det hade varit något annat. Alltså det är ju det här, Torsten är ju så, alltså det är så välkänt det här med honom, hur han liksom hur otrygg man är på ett mysigt sätt i hans sällskap. Så att till och med Killinggänget har gjort sketcher om det och alla förstår, och liksom det här med att han kommer för sent, att han aldrig har pengar, bla bla bla. Så det är ju spännande bara att se om han klarar av en direktsändning.
Ja, ja, ja.
Och det vet SVT.
Journalisterna fortfarande surrar ju kring honom. Det är ju alla, alltså punktbevakar honom för att vara där när det händer.
Vara där till exempel när han presenteras och inte kommer upp på scenen därför att han har gått vilse. Eller någonting.
Ja, ja.
Det krävs ju en hel stab av människor för att få honom att infinna sig överhuvudtaget. Och grejen är att ska man använda det, ska man utnyttja det när man är en sån här stor apparat som Sveriges Television och Melodifestivalen, då kan man inte bara två sina händer när det blir lite för obehagligt. Då kan man inte bara säga så här: nej, vi har våra regler, förstår du, och nu kan inte du vara med längre. Nej, det skulle ni ha tänkt på. Skulle ni ha tänkt på.
Den välvilliga tolkningen här nu då är ju att det har hänt någonting mera
som vi inte får veta.
Som ingen får veta.
Mm.
Och att de klamrar sig fast vid den här förseelsen, trafikförseelsen.
Mm.
Men då tycker jag nästan att Torsten Flink skulle sagt något om det. För att han har blivit intervjuad i Expressen.
Mm. Jag såg det inslaget i Expressen TV.
Ja. Som också var det så att de satt säkert så här på Villa Källhagen och smörjde kråset, tror jag inte det.
Ja, men det såg man ju, alltså, det såg ju ut som typ Villa Källhagen.
Något liknande i alla fall.
Och sen så stod vinglas på bordet, liksom bra fint där med vit duk.
Ja, var jättefint. Ja.
Någon oidentifierad ung kvinna satt med vid bordet också. Men Torsten var så fin, han sa liksom en... Jo, men den här journalisten frågade ju, vad vill du säga till de som hade sett fram emot att se dig i Mello?
Ja.
Och så lade han in en snus och sen sa han, jag säger att jag reser mig igen. Och så sa han också någonting om kärlek, och så sa han, kärleken är vacker, människan är ful. Sant?
Jättebra. Det var jättebra sagt. Ja. Och han sa också om att han skulle kommentera Jan Johansen, hur det skulle gå.
Att han hoppas att Jan kommer älska lite i alla fall.
Ja, för att det är skillnad mellan att knulla och att älska.
Knulla går fort, älska tar tid.
Den kanske du har hört många gånger.
Jag har hört den några gånger.
Men den funkar fortfarande.
Och det roliga var, vi har ju så många, jag ska inte börja med Torsten-historien nu, men vi hade ju enorma krav på oss, vi som jobbade med Torsten, att vi skulle vara äkta. Och han gick, när vi spelade Strindbergs Fadren, det var ju en ensemble på över 20 personer måste vi ha varit, inklusive figuranter och sådär, varav jag var en. Och då stod vi alltid, vi hade liksom alltid samling före föreställningen. Då stod vi i en ring eller på rad och sådär. Då gick Torsten, han gick runt och såg alla i ögonen, en och en, för att se om vi var där, om vi var närvarande, om vi hade det i jacken, som han uttrycker det. Har du det i jacken? Är du där? Är du där? Är du där? Och ibland så sa han, ibland hade man det inte i jacken. Då fick man skärpa sig. Man kunde vara liksom för rädd eller för frånvarande. Ibland anklagade han vissa skådespelare för att vara... Det var någon skådespelare som var bjuden på någon gala som skulle vara efter föreställningen. Och då sa han liksom, du din jävel, du är redan på Berns. Du sitter redan på Berns med din bira. Du ska fan inte vara där, du ska vara här. Du ska spela den här föreställningen till varje pris. Och så hade han massor med metaforer. Vara vissa var mer begripliga än andra. Han hade någon metafor om att scengolvet var en pizza och vi var kronärtskockor. Och där fattade jag inte helt någon. Ingen förstod riktigt hur man var kronärtskocka i den pizzan. Men alla metaforerna handlade om närvaro, helt enkelt.
Ni måste vara där, alltså. Har man beställt en pizza med kronärtskocka, då ska det kronärtskocka.
Då kan inte kronärtskockan liksom
gå på Berns.
Nej. It was there, there I knew,
not forgotten but knew. Love. Men jag måste bara säga en sak nu när vi sitter och äter den här maten. Som är beställd som gnocchi.
Det ingår inte några gnocchi, tror jag, va?
Nej.
Det är bönor, broccoli och krossade tomater typ.
Vad har hänt? Det har blivit fel en gång till. Men nu är det nästan genant. Nu vill jag nästan inte.
Nej, kan vi inte liksom leka att vi inte har märkt det?
Nej. Det kan.
Men jag vågar inte.
Jag vågar.
Gunny, tänker du
jag
prata
vågar.
Med
den?
Men det är en ton.
Det är ju bara
bönor. Men Gunny, det är en tonårspojke.
Men det är inte.
Nej, men det är tonårspojke. Så kommer du liksom. Det kommer att bli som i det där avsnittet av Pang i bygget. När de där amerikanerna är gäster på Fawlty Towers. Och, kommer du ihåg det?
Ja.
Och Basil förstår inte vad en screwdriver är. Han tror att de vill ha en skruvmejsel. Och allt vad det är. Och så kräver de att han ska skälla på kocken. Kocken har ju redan gått till sin kampsportsträning eller vad det är. Så det är Basil som gör all mat. Och så kräver den amerikanen att han ska bust his ass. Och då så går Basil ut och skriker åt sig själv i köket. Och slår sig själv och liksom... Och då så kom, plötsligt så vänder han sig om och så står den där amerikanen i dörröppningen och tittar på. Ja. Så kommer det här att bli. Så kommer det här att bli, Gunny.
Ja, vi får se. Jag får se vad jag känner för den här.
Min ångest är monumental. Men vad vill, nej, så här då? Vad kommer ditt mål att vara?
Jag tycker det är bara så intressant. Det är som att vi pratar ett annat språk. Som att ingen förstår. Som att det känns så overkligt.
Vi kanske har kommit till ett parallellt universum.
Ja.
Det där pratar ju min son Morris om hela tiden. Om man tänker sig liksom, om vi föreställer oss en sån här tänk om tanke, då så säger han liksom alltid att, men det finns ju hur många parallella universum som helst, så att det händer just nu i så fall i ett annat universum. Men tänk om vi har hamnat i något sånt där loophole.
Det är så det känns.
Så vi har åkt in i ett annat universum. Där vi inte vet att vi pratar ett annat språk än resten av världen. Men så här, det här kanske är ett experiment. Alltså det vill säga, han är en uppåt. De har liksom byggt upp den. Och snart kommer det att avslöjas. Vet, när jag kom in här, jag blev ju i princip stalkad av 5 personer som skulle visa mig var du satt någonstans. Ja. Nej, inte 5, jag överdriver.
Ja.
Men liksom det var verkligen så här, ja, vi vet precis. Följ med här. Det var inte bara att liksom... Så här, det här är inte donken.
Nej. Den här broccolin, det är inte vilket jävla broccoli som helst. Nej. Så kan vi säga.
Det är...
Eller det är det ju. Fast den har liksom broccolins nya kläder. Och vi är den där lilla pojken.
Jag är inte imponerad.
Jag är fett oimponerad. Jo, jag kommer alltid...
Jag är inte imponerad av broccolin och tomatsåsen som en lag.
Det här kan ju vi göra hemma.
Ja,
du behöver ju bearbeta.
Vi tar en eller någonting. Och så kan vi fortsätta och prata om varför svenskt teaterliv vill ha tillbaka Torsten Flink.
Ja.
Eller?
Ja, ja. Jättebra. It was there, nej, men jag har ju faktiskt haft den äran att få höra den låten som Torsten skulle ha fått sjunga i Mello och som nu, jag vägrar att kommentera det, men Jan Johansson ska sjunga. Okej, så ni kommer ju få höra den. Men jag har fått höra demon liksom när Torsten sjunger den. Den är väldigt fin. Därför att Torsten kom på vår förra premiär på Brunnsgatan på Född Hora. Och då hade han med sig den. Så att när det liksom premiärfesten hade börjat dö. Så var, han och jag var i liksom, ja, vi var i publikföjen. Och då spelade han den för mig. Det var fint.
Det var fint,
ja. Då satt vi, nej men det var själva upplevelsen var fin. För då var det liksom bara... Vi satt, han satt i en stol och jag satt i soffan. Mm. Och sa, nu ska du få höra min Mello-låt. Mm. Och så blev det som en liten privat uppvisning av den där showen som jag hade sett fram emot att få se.
Ja.
Jag önskar att ni alla hade, kunde få liksom, jag önskar att Torsten kunde göra en vardagsrumsturné och åka runt till utvalda fans och spela upp den där låten.
Det önskar jag också. Jag önskar också att Torsten Flinck liksom blev kom på fötter igen.
Mm. Nu har
jag har gått omkring. Jag håller på att bli förkyld. Så jag har liksom går omkring och känner mig sådär lite allmänt krasslig. Lite risig liksom. Mm. Och jag menar, det går inte att jämföra på samma dag. Men jag antar att liksom det måste vara det. Det är ju hans, det är så han lever. Känna sig risig hela tiden. Och sen försöka då medicinera sig själv på olika sätt. Så att det slog han blir ännu risigare.
Ja, det slog mig när jag skrev den där texten. För då räknade jag tillbaka i huvudet. Och kom fram till att det är cirka 20 år sedan Torsten fick sparken från Dramaten. Och jag var med i den där vevan. Det var liksom olika saker som gick åt helvete samtidigt. Och sen så blev han av med sin lägenhet. Som han hade haft jättelänge på Kungsholmsstrand. Så att liksom allting, ja, det var jättegott. Frågan är,
ja, frågan är,
jag skulle nog vilja ha en kopp kaffe.
Men jag undrar en sak.
Jag ska börja gå.
Det är verkligen nu måste man sina gå för det blir så pinsamt. Jag undrar så här. Det där var ju inte gnocchi.
Vad var det här?
Det där var bönor och broccoli i en tomatsås.
De kanske har sluppit.
Ja, de kanske har.
För jag slog in en... Vilken konstig lunch ni har fått.
Eller hur? Ah. Visst är det? Ja. Vi bara tror att vi liksom lever i en parallell värld.
Här händer det inte samma bara, som i resten
nej,
av
Nej, vi säger bara saker och det blir andra saker. Och vi får in mat som vi inte har beställt. Och det är lugnt, det blir bra.
Smakade det bra i alla fall?
Alltså det var helt okej, okay, för det var inte gnocchi helt
enkelt.
Men sånt...
Varför fick ni inte?
Ja, varför? Men,
nej, för jag slog in vegetarisk, alltså veckans vegetariska.
Jag tror du tvilar inte ett ögonblick på att du inte har gjort ett jobb eller något sånt. Va? Nej,
jag vet,
det är bara så surrealistiskt. Oh, not the new, but the old mill stream, not the river, but the stream. Jag är färdig, vi har pratat. Är han läst, börjar han gråta? Inte alls, inte alls. Han var lika brydd som jag. Han bara, vad var det då?
Men är inte det här det konstigaste restaurangbesök vi har varit på?
Han sa det själv. Alltså, er lunch har ju blivit så konstig.
Så att vi, nu är vi är kompisar i det här. Vi är liksom
på
samma sida.
Precis.
Ja, och mot någon konstig...
Mot Goliat.
Mot, ja.
Ni är David, eller vi alla.
Vi, ja.
Vi hör ihop.
Vi hör ihop.
Han
men nu har jag beställt
här
kaffe och te och då sa han att nu, det ska han göra själv. Så nu kommer
nu
det bli
han,
rätt.
Han förstår att själv är bäste dräng på det här bygget. Så ung han är.
Var var vi?
Vi var på Torsten tror jag.
Ja.
Nej men att han skulle kunna... Nej, ja, dels att det har gått 20 år sedan han förlorade sin lägenhet och sitt jobb. Mm. Två. Torsten är född 1961. Så han fyller ju 60 nästa år. Mm. Och bara att han lever är ju ett jävla mirakel. För jag kommer ihåg när vi var liksom på sluttampen med Teater Plaza som vi också förlorade i samma veva. Helt enkelt, vi blev typ räkta av bostadsrättsföreningen. Och nu ligger en meningslös jävla snobbaffär för sparkdräkter för 1000 spänn i den lokalen. En av Stockholms finaste. Mm. Som aldrig mer kommer finnas. Då trodde vi redan där att oj, nu jävlar. Nu blir vi av med Plaza. Kommer Torsten att överleva? Sen så var det så här, nu blir Torsten av med sin lägenhet. Kommer han att överleva? Och sen hade han ju då... För han var egentligen på absoluta toppen av sin karriär. Han hade börjat få liksom erbjudanden från utlandet också om att komma och regissera på stora teatrar. Men så hade han hade två produktioner som vi liksom som jobbade med honom skulle få vara med i. Det var då Sotarpojken på Stadsteatern som var en familjeföreställning och sen så var det Påkläder på Dramaten.
Den Sotar. Som Sven-Bertil Taube spelat och Christer Henriksson.
Nej.
Inte.
Jo, den pjäsen har de spelat i en annan uppsättning sen.
Ja, alltså jag vill bara liksom
det senaste
sätta det
påklädaren.
I sammanhang.
Ja, det var precis. Det var den Påklädaren. Det var ju bara nu som de två spelade den.
Ja, ja.
Men den här gången då, år 2000 måste det väl ha varit. Mm. Eller 01 eller sånt där. Då var det alltså Jan Malmsjö och Kevin Hjelm som skulle göra de här rollerna.
Oj.
Det där kom, Sotarpojken kom först och sen så direkt efter den premiären skulle Torsten börja med Sotar med Påklädaren. Sotarpojken där jag också var figurant, alltså hela Sotarpojkshistorien, det tar ett dygn att berätta hela den, men det var väldigt kaotiskt i alla fall. Det innefattade blixtbilden från det är där i kantinen på Stadsteatern så hade de på den tiden faktiskt en rökbur. Så länge sedan är det här. Där kunde man sitta och röka och där inne satt vi. Bland annat den skådespelare som jag tror att många av er känner till, nämligen Lars Gren som var med. Han spelade då fru Batista som egentligen var mamman i den familjen som det handlade om i Sotarpojken. Han satt där iförd en sorts liksom plommonfärgad parsperuk. Och en klänning med jättestora inbyggda lösbröst med ris i. Kostymör var Inger Elvira Persson. Kan ni googla? Legendarisk. Tack snälla, ha det bra. Nej men i alla fall, där sitter då Lars i den här apparitionen och också fullt smink. Tillsammans med oss andra och kedjeröker. Då har liksom reptiden börjat för 2 timmar sedan. Och sen så vår inspicient då säger lite då i högtalarna, i skvallret som finns på hela teatern så här, sotarmästaren har ännu inte anlänt. Jag upprepar, sotarmästaren har ännu inte anlänt. Vi avvaktar att påbörja dagens repetition av Sotarpojken. Ibland var det Torsten låg och sov inne i sitt regirum. Och sådär. Så den fick aldrig premiär i Torstens uppsättning utan någon annan, Olof Hansson tror jag, tog över den och gjorde något helt annat. Noomi Rapace var också med i den. Vilket hon också var i Påklädaren. Hon var med, det tror jag var hennes nästan sista, hennes allra sista teaterroll i Sverige var Medea tror jag. Men den här var också på sluttampen. Skitsamma. Ja. Men nej, så den fick inte premiär i den formen. Men sen så kom ju Påklädd, och med den blev det ju så att Keve lämnade produktionen. Det var så det liksom började. Men det var ju förstås också en massa strul med Torsten. Och det var väl en del av anledningen till att Keve hoppade av, tror jag. Men det resulterade i alla fall i... Det, alltså, de gjorde en... Det kallades för en... Inte för en premiär, utan för en öppen redovisning av det här arbetet. Där då Hannes Meidahl, ja, skådespelare och numera också regissör, dramatiker.
Han som är den judiska baken i vår tid nu, om det, ja, är någon som behöver placera honom.
Exakt.
På näthinnan. Ja.
Exakt. Hannes Meidahl gick in och läste Keves roll. Han satt längst fram på scenen och läste. Mm. Och så spelade jag Mansjö mot liksom Hannes röst och luften. Och Allan. Och så vi fick ändå se liksom den här uppsättningen. Och den var väldigt, väldigt fin. Och sen så på slutet så var det stående ovationer och jubel. Och alla undrade om Torsten var någonstans. Man visste inte om han var.
Nej.
I lokalen. Och så plötsligt så ropade han: jag är här. Eller något. Då stod han uppe på första raden. Så stod han där och vinkade han liksom. Och då så skrek ju alla och jublade. Det var sista gången han var på Dramaten. Sen var det slut. Och sen, men det är det här också som jag ondgör mig faktiskt över i min artikel. För sen under de här 20 åren, då har han ju inte dött, otroligt nog. Han har hållit sig flytande på alla möjliga sätt. Han är väldigt bra på att överleva. Men bland annat så har ju han fått diverse jobb. Bland annat har han fått göra tv-teater i TV4. Han fick ju göra Maskeraden.
Ja.
Där plötsligt Henrik Schyffert gjorde... Alltså jag känner igen mycket av det där. Det här, det var ju den uppsättningen som vi spelade på Plaza i princip. Fast med andra skådespelare. Henrik Schyffert var med. Om det nu var... Maskeraden eller vilket... Jo, det var det. Det var Maskeraden. Alltså Sven Delblancs pjäs om Gustav III. Mm. Happy Jankell, Torstens yngsta dotter, var med och spelade den rollen som Gustav III:s son. Jonas Malmsjö var med. Men det fick han göra. Han har ju fått göra massor med tv-medverkan, och sen så har folk försökt göra teaterprojekt ihop med honom senast då. När han skulle göra någonting med Richard Günther på Skalateatern. Det var bara förra året. Så har det inte gått. Och ibland har det gått. Men anledningen till att folk har fortsatt ge sig in i samarbeten med Torsten och investera pengar i honom och göra saker med honom, det är ju att de vill vara nära det här. Och jag kan förstå också den psykologiska processen, förutom att det är spännande med liksom, man vet att det kommer att finnas press och att det kommer att liksom gå åt biljetter och allt det där, så är det också när man liksom sitter tillsammans med honom vid samma bord eller i en taxi eller på väg någonstans eller i en jobbstation, livet blir roligt. Det blir roligt på det sättet som det kan vara för ett barn när man är ute på något sånt här äventyr där man inte vet hur det kommer sluta, vad som kommer hända, och man blir beredd att göra väldigt mycket för att få, ungefär som Baby säger till Johnny i Dirty Dancing: most of all I'm afraid that I'm never again gonna feel the way I feel when I'm with you. Precis så. The way I feel when I'm with you. För man känner sig på ett speciellt sätt med Torsten. Oavsett om man är... Och det, oavsett om man är... Man kan vara en 80-årig man. Det har inte med den typen av kärlek att göra. Det har med liksom... Att känna sig levande att göra. Man känner sig så levande. För reglerna finns inte längre. Och allting är liksom en nyans starkare. Färgerna är starkare och ljuden är renare och liksom allting är förhöjt. Och det där är ju inte bara... Det där har liksom en uppsida och en fruktansvärd nersida. Och jag skulle inte orka ge mig in i det igen. För jag har annat för mig nu. Jag har liksom barn att ta hand om. Man måste ge hela sig själv.
Men alla de här då som vill... Det var väldigt fint beskrivet, Martina. Nej, men alla då som så att säga vill ha en piece of Torsten Flink. Och som liksom har fortsatt att investera i honom för att få någonting att hända. Har de också, alltså finns det också de som har investerat i honom bara för att han ska ändra sitt liv, eller alltså utan att han ska prestera någonting?
Ja,
det finns det.
Men framförallt den här hissmiljonären som ju har varit omskriven, som ju var intervjuad, liksom mailintervjuad bara häromdagen i Svenska Dagbladet, tror jag.
Behöver jag ta fram något eller?
Nej. Det spelar ingen roll egentligen. Nej. Men han i alla fall, han svarade på en journalists frågor via mail. Och skrev att ungefär att ja, men att han hade släppt Torsten. Och formuleringen var ungefär att jag trodde att jag skulle kunna få honom att förändra sitt sätt att leva, men där högg jag i sten. Och nu får Torsten göra som han vill, men då har jag tagit min Mats ur skolan. Och den här hissmiljonären, ja, och honom har jag ju, han finansierade bland annat det där Skala teaterprojektet som inte blev. Jo, jag har träffat honom. Han är jättespeciell. Alltså han är ju då, han bor i Växjö. Och Torsten har ju turnerat väldigt mycket med olika bandkonstellationer och gjort sina låtar, och någon gång så var han och spelade i Växjö, och då var hissmiljonären med fru i publiken, och det här är ju mer än 10 år sedan, och de blev så betagna, de blev så lyckliga, de har inga barn och således inte heller några barnbarn. Men den här mannen, jag vet inte hur mycket pengar han har, men det är väldigt mycket. Han har alltså, han har på något sätt uppfunnit eller tagit patent på en viss typ av hissystem som säljs över hela världen. Så han är riktigt jävla rik helt enkelt. Och har ingen som han naturligt kan ge bort alla de här pengarna till. Och han bor, han vill inte flytta från Växjö. Han har inget särskilt som han vill göra, tror jag. Så de har liksom på något sätt tagit sig an Torsten som ett projekt. Och när jag träffade hissmiljonären, då var det när jag gjorde ett försök att låta Torsten vara på Brunnsgatan. Tillsammans med Kenny Håkansson, som är en jättebra gitarrist och jättefin människa. De fick spela den några gånger. Och så. Det var hissmiljonären alltid med. Och han... Nej, men det var så dubbelt. För han hade en jättenaiv inställning till Torsten. Och sanningen är ju att man inte kan få någon annan att ändra sitt liv. Ingen kan få
man måste
annan.
Vilja det själv.
Ja, självklart. Ja. Men han hade ändå någon dröm om att det skulle gå. Ja. Men sen så hade han också en dröm, förstod jag, att på något sätt lyckas fixa så att Torsten kunde få Brunnsgatan. Så att Torsten kunde liksom få Brunnsgatan på något sätt.
Okay.
Jag vet inte om han hade trott att han skulle kunna köpa lokalen av bostadsrättsföreningen, eller att han skulle kunna liksom, men han pratade,
köpa ut dig då liksom,
ja, men jag skulle inte, det var han väldigt noga med. Han var väldigt noga med, det enda jag minns nästan från något samtal vi hade, för vi pratade om olika möjligheter. Ja, en sak som du ska förstå, Martina, det är ju att jag bryr mig bara om Torsten. Jag bryr mig inte om Brunnsgatan, och jag bryr mig inte om dig. Jag bryr mig om Torsten. Och det tycker jag för sig var väldigt...
Ja, det var ju rakt.
Det var ärligt.
Ja, visst.
Han försökte inte manipulera mig.
Nej.
Och det hedrar honom.
Ja.
Men samtidigt så visste jag inte riktigt då hur jag... Vad jag liksom i så fall kom in i bilden. Eller varför jag...
Nej.
Skulle sitta och prata med honom.
Du skulle få en kappsäck med guldpengar antagligen. Och sen skulle du gå ut bakvägen.
I don't know.
Nej.
För att det var inte något som jag övervägde.
Nej.
För att jag tänkte så här också. Jag är ju rädd om den där scenen. Inte nödvändigtvis
men
för mig. Klar, utan...
Martina, vadå? Tar du...
Nej, inte alls.
Befängd tanke.
Ja, ja.
Ja.
Men sen,
du behöver inte förklara varför du ville.
Nej, men det var inte, fanns inte
kvar ditt teater och inte vill att den ska brinna.
Eller helst lämna över den annars till någon som inte kommer att, så att jag slipper att den också blir en affär för dyra sparkdräkter.
Ja, just det.
Det vore kul om den fortsatte vara en teater. Down by the old mill stream, where I first met. Det är ju drivor och åter drivor av människor som har försökt.
Ja.
Och det tror jag det är med. Nej, det är, ja, det är väl väldigt olika. En del får ju bara dö ensamma.
Ja.
Väldigt många har ju inte liksom människor omkring sig överhuvudtaget när de är i den situationen som Torsten. Och det är också det som är, det är ju liksom den andra sidan av myntet. Att på senare år så är vi mest sett, ja, förutom nu då när han var på teater, nu har han varit på Brunnsgatan ett par gånger bara hälsat på, men annars har vi mest träffats när vi båda har råkat vara inbjudna till TV4 samtidigt. Mm. Och jag kommer ihåg för några år sedan när det var, jag skulle vara med i något och sen så jag skulle vara med efter Torsten. Så jag satt och tittade på monitorn liksom när han gjorde sin grej i TV4.
Mm.
Och då hade han sitt entourage med sig. Och det var en hel grupp med människor som alla var högst 25 år. Och de satt också och kollade på den monitorn. Det var liksom hans band. Han skulle först bli intervjuad och sen skulle de spela.
Mm.
Men då satt de och kollade på monitorn när han blev intervjuad. Med den där blicken. Som tyvärr lite grann påminner om followers liksom i religiösa sekter.
Mm.
Det finns, det är inte riktigt det, men det är lite åt det hållet. Att man liksom har drabbats av en totalt okritisk beundran för en människa. Vilket man ju bara gör om man är väldigt ung eller väldigt känslig.
Mm.
Eller väldigt ensam. Och det är inte Torstens, liksom, jag tror inte han har det som mål. Men det är en effekt av att han är så karismatisk.
Ja. Jag tycker i alla fall att SVT har ett ansvar.
De kan ta sig i bajan.
Ja. Eller ta sig samman.
De får ta sig samman och växa the fuck upp lite grann.
Ja.
Och bestämma sig för hur de ska förhålla sig till människor som de liksom själva närmar sig.
Ja.
Och liksom på något sätt, för att jag tycker också Torsten hade rätt i det han sa i den Expressen TV-intervjun där han sa liksom, för att när intervjuaren frågade om kan du förstå hur SVT resonerar? Och då säger Torsten, ja men de resonerar inte alls, de följer ett regelverk. Och så är det ju. Och det är klart att regler är väl på sätt och vis till för att följas, men ibland så finns det sånt som är som kan ge orsak liksom att reflektera lite över regelverket. Och det är ju det här andra mer diffusa som vi brukar kalla för ansvar. För saker som vi griper oss an eller bestämmer oss för att göra.
Ja. Och dessutom kan de väl lägga ner hela Melodifestivalen.
Ja, helst. Men det är väl en utopi.
Därför att hela den är ju fullständigt korrupt.
Korrupt?
Alltså, jag skulle säga att 10 eller 15 bidrag kommer från Warner. Alltså Warner Music har, arrangerar varje år någon slags så här, som en skrivarskola fast med musik. Så de bjuder in en massa löst folk. Som får liksom, eller duktiga musiker och sådär. Som får sitta och producera och producera och producera låtar. Och sen väljer de och vrakar. Alltså de får typ ingenting betalt. De får väl ett glas saft och lite kakor.
Erik Helmersson skriver om detta. Det är mycket värre än om biskop Sarnö är vänstervriden.
Alltså det var en stor artikel, ett reportage om det här i Svenska Dagbladet för någon vecka sedan.
Missade jag.
Superintressant. Och de, så sen bara, den där tar vi, den där tar vi, den där tar vi.
Som någon jävla farm.
Ja, som en farm, så det är inte konstigt. Ibland tycker man ju också när man tittar på den här Green Room när de presenterar, det är samma jävla låtskrivare på varenda.
Det är alltid
hur?
Den där handen där med långt gult hår.
Ja, den Gesson eller vad han heter.
Han har också skrivit Torstens låt. Ja, han är med på den.
Han kanske också, jag vet inte om han tillhör Warner. Couldn't care less. Men det är så det funkar. Det är så det funkar. Det är liksom,
så det är inte så här en skiträttvis tävling där alla kan skicka in sina förslag så här,
nej. Så här, det är de som har pengar och muskler
som
pengar,
kör den här businessen. Som,
ja. Så är det.
Och gud vad public service.
Man var glad om man får tjäna en liten slant som låtskrivare på det här. För det är inte
vi betalar nu va?
Ja, vi betalar. Ja.
I'm really sorry. I don't want to, but I need everyone out by 3:00.
Well, okay. We need to leave anyways.
Oh, is that right?
Yeah.
Can I put the bill down?
Yes.
Sure. Please.
Det ska bli jätteintressant att se vad det står på den.
Det där är alltså the famous Sam.
Jaha, hur vet du det?
De sa ju så här, min kollega Sam kommer vara kvar. Och så pratar han engelska. It just added up baby, it just added up.
Okej.
Först när han såg så här beklagande ut så tänkte jag att han skulle liksom säga någonting om alla de här.
Nej, precis.
Jag tänkte liksom,
nu kommer det liksom. Kolla.
Nu
är det spännande, nu ska vi se.
Okej Sam, okej, nu kommer det stora ögonblick.
Play it again Sam. $305. Och vad är det då vi betalar för?
Du måste ta bild, du måste instagramma den där.
2T. Veckans vegetariska.
Ja.
En veckans vegetariska.
Ja.
Och så ditt bryggkaffe. Det är det vi betalar för.
305 spänn.
Ja. Men morotsoppan tror jag vi, jag vet inte. Säg ingenting, men jag tror jag tänker inte insistera på att få betala den.
Alltså nej, det är 305 kronor för en burk krossade tomater är faktiskt redan too much.
Ja, det är
det faktiskt. Ja. 305 kronor för en burk krossade tomater, lite bubbelvatten och en kopp kaffe.
Ja.
Alltså, excusez-moi. Ja, egentligen skulle jag vilja göra allt det här hemma. Det är liksom en reconstruction av allt.
Ja.
Hemma.
Ja, nu ska vi
se vad det kostar.
Debitera beloppet på rum. Kan man bo här?
Ja, man kan bo här. Jag gick in i fel dörr förut för att jag var så stressad. Vägg i vägg är det ett hotell. Jag vet inte om det också heter, vad nu det här heter.
Jag vet inte vad jag ska. Nej, men det är väl bra. Kom med lilla maskinen Sam, så fixar vi det här.
Han är ganska söt ändå. Lite
ja, det får man ta på pluskontot.
Okej. Ja. En burk krossade tomater, några rivna morötter, en kopp
rivna morötter.
Ja, men den där soppan.
Ja, just det.
En kopp bryggkaffe och lite ögongodis. Den där, vår förra kompis var ju barn.
Ja.
Så han var, det är lite som, jag blir så glad. Vi har ju dagis på vår gård.
Ja, det
är, jag blir alltid så glad när de ropar hej hej och så. Just. Så var den förra grabben. Den här börjar bli man. Han är inte riktigt där än. Men han har i alla fall skäggväxt.
Ja, men det börjar inte för någonting i dagens samhälle.
Nej, det gör det.
Får man väl inte säga det?
Nej, det får man väl inte säga. Ah,
nej.
Ja.
Tack så hemskt mycket.
Tack själv.
Tack.
Hej då.
Hej då.
Men
han sa ju hej då.
Ja, men han sa ju det, men det var också ett sätt att vara väldigt tydlig med att vi har outstayed our welcome. Alltså egentligen är det lite ofint så här. Hej då. Vad kommer bli nästa? Jag har lust att sitta kvar till 3:01 och se vad Sam gör då. Vad ska jag göra då?
Vad gör de på hantverket efter klockan 3?
Elektrisk du. Där har du avsnittstiteln. Vad gör de på hantverket efter klockan 3?
Helvete, har de för sig på banken efter 3?
Det är ju den. Vem var det som gjorde den?
Det var ju alltså Tage förstås.
Vad i helvete har de för sig in i banken efter 3? Gör de kanske något som allmänheten inte borde se? Sitter de och stoppar pengar i sin egen portmoné?
Men gud vad jag är obildad. Det är klart att det var Hasse och Tage. Men vad heter det, vad fan. Men jag har ju tidigare haft en dröm om att vara med i fucking Mello. Men nu när du har förklarat för mig korruptionen.
Nej,
jag skulle ju aldrig få vara med på den där broiler grejen
alltså, jag skulle ju aldrig.
Och Thomas Gesson skulle ju aldrig ens låta mig knäböja framför hans fötter. Jag är inte värd att få putsa Thomas Gessons skor eller Christer Björkmans slips. Jag är inte värd att få betala för en högoktanig kemtvätt av den. Jag är inte lika mycket värd som Björkman. Jag är inte det.
Nej.
Nej, han är... Alltså om man skulle, om man bara får rädda en person av två liksom, så räddar man Christer istället för mig. Det gör man. Sen är det klart, ni kan ju prova att städsla honom som medarbetare på Expressen Kultur och se vad han bidrar med. Hans kommande liksom bokrecensioner. Det var för lite glitter den här boken. Den var för lite. Mm. Den här boken handlade inte om Warner. Förresten vill jag tipsa om den här hudkrämen. Hej, hej från Christer.
Är det inte hårprodukter som
jag har sagt? Ja, hårprodukter kanske. Ja, den här, vad heter det då? Den här gällen håller varje strå på plats.
Den här rootmosen.
Den här rootmosen.
Men vad fan.
Förlåt alltså... Christer. Nej, inte förlåt. Jag står för det här.
Ja, men det, han har ju också, Jan Johansson har ju dessvärre också...
Lika bred hals som huvud, det tycker jag är tråkigt. Nej, vadå?
Dessutom så var ju han inbokad på en jävla SD-festival för ett par år sedan.
Säg
inte. Och han har inte, han har faktiskt inte...
Snälla Gunilla, säg att det inte är sant.
Ja, men han nobbade den till slut, men det finns saker. Om man orkar gå ut på nätet och kolla upp Jan Johansson, vilket kanske SVT skulle jobba lite med. Nu.
Så det är
visa
okej.
Visa av läxan liksom.
Visa att ni gör bakgrundskoll på era jävla artister. Ja, om
han
det
har sagt någonting, jag har inte jättebra belägg på det här. Så att, jättemycket förlåt om jag bullrar på med oprecis sakinformation. Men det handlar om någonting, om någon sionistisk konspiration. Så att, nej men hörni, så att,
denne man som faktiskt har varit nere på Brunnsgatan av en ren slump, därför att han och min älskade döda kompis Johannes Brost skulle uppträda för några utvecklingsstörda. Alltså de hade ett gig att de skulle uppträda för några utvecklingsstörda. Brost skulle visa sin guldbagge och Jan Johansson skulle sjunga eller vad det var. Och då fick Janne fick komma ner och lyssna när vi hade läsning på någon av våra föreställningar. Och han var så här. Men herregud, kan det låta så här? Alltså Johannes, ska du lära dig allt här utan till? Hur fan ska det? Men nej, ja, det här är helt otroligt.
Nej. Nej, men vad ska vi göra? Det finns mycket annat man kan göra i livet.
Men att lyssna
på
Mello. Det finns
så mycket andra lägereldar man kan samlas kring.
Ja.
Ska vi ge lyssnarna varsitt tips?
Alltså jag ser fram emot det jag ska göra den här veckan. Nu i talande stund är det imorgon som jag ska gå och kolla på bortbytingen.
På Dramaten.
Mm, jag har lyckats få biljetter utan korruption.
Som kommer tillbaka.
Ja, den har varit på Elverket, nu kommer till stora scenen. Och jag har lyckats få biljetter helt utan korruption längst fram.
Och är det så att ni inte bor i Stockholm, så går det lika bra att gå in på SVT Play och titta på en fantastisk dokumentär i två delar av Maud Nykander och en annan person som jag har glömt namnet på. Förlåt, andra person som jag har glömt namnet på. Men den heter Älskade Husby.
Åh, den vill jag se!
Den vill du se. Den vill du verkligen se. För att sådär en 20 år sedan så följde hon ungdomar på Fryshuset. Hon dokumenterade dem med typ 1 miljon svartvita bilder. Och nu åker hon och träffar de här människorna igen. Och det där är något av det bästa som jag har sett.
Och gud, den kommer jag att kolla på så fort jag får det för alla andra ikväll.
Ja,
fan vad häftigt. Ja. Jag bor inte så långt därifrån för övrigt.
Nej.
Husby, nej.
Nej, gud.
Men det är inte alls lika. Vällingby är inte orten, men Husby är orten. Alltså det räknas som lite tönt orten Vällingby.
Ja. Men alltså, den här dokumentären, det är liksom en fantastisk kombination av... liksom sorg och glädje och värme och liksom den här hiphopkulturen och den här musiken.
Jag älskar hiphopkulturen!
Ja, men då så.
Ja, men puss och kram på er. Nu är klockan 14:59 och Sam vill inte pressa oss på minsta sätt. Men vi går nu.
de som hade sett fram emot att se dig på lördag, svenska folket, vad har du för hälsning till dem?
Jag reser mig igen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.